Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, då var det fredag igen. Jag heter Jakob Bruchell och med i studion idag har jag Armando Coppola på Wall Street och Jonas Björkman som driver Akela och podden Investera på höjden. Vi kan ju prata mer om Akela sen, men det handlar om finansiering av fastigheter i grova drag.
Stämmer.
Och Wall Street, ni investerar i techbolag.
Ja, men det stämmer. Mm. Inte bara tech, men det tenderar ju till att bli så i detta klimat.
Hur har den här veckan varit då? Förutom att den har varit väldigt kall i Stockholm.
Den har varit rafflande med tanke på det som har hänt på fastighetsbranschen med mycket kring Oscar Properties. Så att i fastighetsbranschen så har det hänt mycket på skvallersidan. Sen har det varit ganska lugnt på affärssidan tycker jag. Det är, liksom, alla har inte vaknat till än.
Vad heter din värld då? Har ni gjort några affärer i veckan på Wall Street?
Faktiskt, vi håller på med två affärer just nu som vi förvisso inledde innan jul här. Men nej, det är fullt ös.
Är det liksom nya investeringar eller?
Det är nya investeringar vi pratar om.
Ja, så den marknaden finns kvar?
Absolut.
Ja. Det är lite märkligt läge nu. Jag kollar på allabolag.se här i veckan. Där kan man ju sortera fram bolag som är i konkurs. Lite deppigt då. Men väldigt mycket byggbolag nu. Förbittrande läsning. Många som tar ner skylten. Samtidigt som man liksom får en liten vibb av att många har diskonterat in rätt mycket lägre räntor nu. Och är typ lite hoppfulla. Vad tänker ni om världen?
Nej, men jag tror just byggbolag har väl alltid haft en tendens till att starta och stänga ner av olika skäl. Men det är klart att det finns andra branscher också just nu som både går in i rekonstruktioner och konkurser. Och det är väl inte så konstigt med tanke på det klimatet som har varit rent ekonomiskt.
Nej.
Det är väl ingen överraskning på något sätt. Sen tror jag att det finns ju någon form av under 2023, man kollar förra året, så har man ju haft lite livremmar med skattereduktioner och man har försökt liksom leva vidare på vissa bidrag etc. Och de pengarna tror jag börjar ta slut nu och nya investeringar är inte lika aktiva längre helt enkelt.
Nej, men sen är det byggbranschen, det är ju traditionellt en lågmarginalbransch, så att dels har du det emot dig, sen har du ju, nya jobb har ju stannat av i princip, i alla fall på bostadsproduktionssidan som varit en ganska stor del av fastighetsbranschen eller byggbranschen. Man är försiktig och man håller på investeringar, så att även andra typer av entreprenadjobb håller man väl inne på, så det är inte så konstigt. Sen är det väl andra, det har varit mycket anstånd efter pandemin. Skatteverket har ju, och de här som har fått från Tillväxtverket och de här stöden som kom under corona, har man ju varit rätt brutal och kräva tillbaka från många bolag, så där är det ju allt från restauranger, säkert inom bygg också, där man får tillbaka de här kraven för att man gjorde fel i den här bedömningen när man skulle strössla pengar, vilket jag tycker är otroligt olyckligt. Så jag tror att framförallt restauranger och sånt som jag pratat med, som har fått tillbaka där, som gjorde sitt bästa och hade nedstängda grejer, får tillbaka krav på miljonbelopp, och det är tufft att klara.
Ja, men jag läste att Kronofogden nu har krav på 4,5 miljard på den typen av skatteskulder som...
Ja, men dels fick du skjuta upp skatten, och sen så dels var det de här stöden som man då tolkade fel, som ingen riktigt kunde tolka då, som man förväntade sig att småföretag skulle tolka på bästa sätt. Och sen så nu börjar man sitta och det kommer lite praxis och man sitter och utreder, och sen så skickar man tillbaka de här kraven.
Tajmar det perfekt med lågkonjunkturen.
Lite höjda räntor och så. Så det är, det är perfekt timing hos staten.
Jag tror de 4 miljarderna också bara tenderar till techbolag faktiskt. Alltså. På hela rapporten så tror jag att det är någonstans runt 30-40. Okay. På industribolag också.
Det var en till konkurs här i dagarna, Fundler. För du håller på med fintech-investeringar, Armando.
Ja, men precis.
Så de är ju lite inne i er värld.
Ja, men det är de verkligen. Och det har varit väldigt många sådana typer av bolag som har varit på marknaden. Innan sändningen här så pratade vi också lite snabbt, du och jag, kring just den typen av bolag. Däremot så, vi på Wall Street, vi kollar främst på infrastrukturella bolag. Det vill säga de som ligger någonstans i ekosystemet en trappa ner då, där du kan bygga en Fundler eller ditt value proposition på toppen av den plattformen då. Men vi har fått väldigt många sådana apropåer där man går mot business consumer-sidan, och vi har valt sedan ungefär 3 år sedan att inte investera i den typen av bolag på grund av att det är väldigt hård konkurrens. Du krävs extremt mycket marknadsföring för att komma ut och köpa kunder ifrån de etablerade större plattformarna så att säga.
Men just Fundler, det som gick i konkurs nu, de hade ju skilt av sin business och businessverksamhet, och det var väl den som konkade till slut då?
Jo, men jag tycker att de har gjort det bra. Jag har följt den resan väldigt noga, och de har ju försökt att hitta en metodik där man har liksom den tekniska plattformen och sen så har en kundstock där man har liksom separerat de här två delarna för att försöka hitta en ny, pivotera om sin verksamhet, men tyvärr så har inte det lyckats heller då.
Det är väl affärsidéer som kräver rätt stora volymer, eller brutala volymer, i och med att du inte kan skära så mycket emellan när du har en robotrådgivare. Och det är bara att titta på de andra tjänsterna. Det är väl, jag vet inte, Lysa finns väl kvar, men de har väl aldrig omsatt några större siffror. Så att, ja, de har försökt hitta en nisch men inte lyckats. Men caset från början kanske inte var så pass bra egentligen, utan det var också tecken i tiden från 2020-2021, ja. När man kastar pengar på mycket.
Jag tänker på Tessin som du var med och grundade. Ni gick ju också på liksom mot konsumenter tidigt för att koppla ihop privatpersoner och låntagare inom fastigheter. Så, men du måste ju upplevt svårigheten att konvertera liksom konsumenter.
Ja, det är väldigt... I fallet med Tessin så öppnar vi upp en ny marknad, men det är klart det är väldigt... Det fluktuerar ju ganska mycket investeringsviljan hos en privatperson jämfört med kanske en professionell investerare eller en institutionell investerare. Mm. Det vi försökte bygga där var ju en mix av båda, så att man hade kapital i alla typer av klimat. Men det är alltid komplext att hantera en stor volym med människor. Du måste hantera, istället för att ha 1-2 motparter och du har 100-tals motparter i varje lån. Det sätter lite press på organisationen, så att det är väl marginalerna som är lite tuffare att få ihop. Mm.
Vi pratade om varandra lite tidigare i veckan. Du berättade att ni nu nästan badar i pitchar från olika AI-bolag. Så det tänkte jag bli ett av veckans teman som du får berätta om lite mer snart. Och så ska vi prata om Oscar Properties som vi nämnde. I veckan så skedde då någon slags tvångsförsäljning av fastigheter för, ja, som var värderad i alla fall till 3 miljarder kronor till Erik Selin. Så jag tänkte vi skulle kunna prata om den här krisen i Oscar Properties och kanske titta tillbaka lite på vad det har varit också. Och sen fråga oss vad som blir kvar av bolaget nu då. Men innan vi börjar, jag har ju då en ny pakt med lyssnare. Jag vet inte om ni känner till det. Men dealen är då att folk som lyssnar utan att betala, vilket man är varmt välkommen att göra, då är överenskommelsen att de också ska följa podden i poddspelarna och betygsätta podden i poddspelaren.
Spännande.
Du, vad säger du om den pakten?
Det tycker jag låter som en bra pakt.
Ja.
Jag ska göra det efter.
Ja, jag ska göra det. Och vill man slippa allt det där och även reklamen, då kan man gå in på monopol.se och beställa en prenumeration. Det kostar 49 kronor per månad. Då kan man lyssna utan reklam i alla poddspelare. Jättesmidigt. Men vi ska snacka om techbolag alldeles strax efter reklamen. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Ja, Armando, vi såg ju förra året en ganska händelserik utveckling i värderingarna på noterade bolag. Det var en rejäl urblåsning på hösten och sen en sån manisk uppgång fram till jul. Hur såg 2023 ut i den onoterade världen?
Jo, men jag tror att den började redan 2022, började vi se tendenser till att klimatet blev liksom lugnare på investeringssidan utav förklarliga skäl då. Men samtidigt så låg ju onoterat värderingsmässigt, om vi kollar på det, efter börsen. Mm. Så börsen har ju en tendens att falla tidigare på grund av att den är mer högintensiv i sina transaktioner mot onoterat. 2023 följer in i samma liksom veva, samma klimat, där vi på Wall Street tittar främst på tidiga skeden när vi investerar. Och där såg vi sådana typ av bolag under 2023 som kom ikapp då när de transaktionerna skulle göras. Man behövde nya emissioner i bolagen under 2023, men man kanske hade börjat titta under 2022. Det kunde ha varit bolag som tidigare gjort emissioner på 480 miljoner kronor, 700 miljoner kronor, som nu var nere på 50-100 miljoner kronor. Så det var ju en rejäl nedgång. Det var ju det brutalaste jag har sett i alla fall inom onoterat.
Du tänker då på mängden pengar de tar in? Eller på värderingarna?
Värderingarna framförallt. Okay. Ja. Så det var ju alltså det bolag som har varit uppe någonstans runt en halv miljard i värdering som helt plötsligt på ett års tid är nere på ungefär 50 miljoner, alltså 90% nedgång.
det,
om man vill prata värderingsförändring, ja. Så är det är en brutal förändring såklart. Men problemet när man sitter som investerare i onoterat är att du måste ju ta hänsyn i de här skedena också till massa annat än bara värdering. Och har man då tagit in pengar på en halv miljard så har du ju uppenbarligen ganska stora ägare externt. Mm. Och de ägarna sitter ju kvar i aktieboken eller cap table, även fast bolaget är värt 50-100 miljoner.
Mm.
Och det har gjort att det har varit väldigt, väldigt svårt för oss att hitta investeringar där faktiskt grundarna har kvar ett relativt ägande i bolagen. Det kan jag säga har varit den största utmaningen under 2023. Att man har suttit med externa ägare som har ägt majoriteten helt plötsligt på grund av värderingarna. Och när vi investerar, då är ju, kanske låter klyschigt, men teamet är ju absolut det viktigaste liksom, kryddan i receptet.
Mm. Men hur mycket aktier vill ni att grundarna ska ha kvar efter en?
Så mycket som möjligt såklart, men vi brukar väl säga någonstans runt 60-80% är ett bra mål efter att vi har gjort investeringen.
Så ni har känt er förhindrade att investera i bolag just för att grundarna blir så pass utspädda att det inte finns något typ incitament för dem att fortsätta jobba, eller?
Ja, så pass är det faktiskt när värderingarna skiljer sig åt så pass mycket som det har gjort.
Men du menar att de har blivit väldigt utspädda också när de har tagit in kapital på en värdering på 50 miljoner istället för 1 miljard, och då har stora ägarna, de största investerarna, klivit in med kapital och då har det blivit sån utspädning så att de har fått tagit över bolaget i princip då?
Ofrivilligt.
Okej, okay, ja.
Mm. Så det har varit en väldigt skev utveckling kan man säga.
Men och då har de andra stora ägarna inte en samsyn mer om incitamenten för grundarna, eller?
Jo, men det kan de ha, men det är ju svårt också att utav flera skäl sälja aktier jättebilligt. Det finns ju skatteregelverk att följa och liksom de delarna i transaktioner som man måste ta höjd för.
Nej, men det är ett problem. Du kan inte låta grundarna få aktier heller, utan de måste ju vara med och försvara sina andelar i en finansieringsrunda i ett kanske ganska tufft klimat. Många grundare har ju heller inte något större kapital, utan man har sin ägarandel från start. Och när det kommer till nya runder så är det ju, du har ju sällan sålt av någonting tidigt och fått loss kapital så att du kan vara med och försvara din andel, och då blir man ju väldigt utspädd.
Nej, men precis, och det är därför de ofta söker riskkapital från början, för att de inte kan försvara sin egen affär.
Mm. Och ni kan ju heller inte ge dem pengar, eller ge dem aktier även om man skulle. Nej, men det är väldigt svårt i Sverige, och det finns det andra. Det är lättare i andra länder, USA och sånt där, att du kan designa den typen av mekanismer som gör att du faktiskt får en större ägarandel. Man har väl haft sådana förslag lite grann då på skattesituationen, men det är ju, man kan ju, det är svårt att ge någonting billigare eller.
Jo, men så är det. Sen har jag tror marknaden har blivit väldigt, väldigt kreativ under den här tiden också, att hitta olika incitamentsprogram för grundare etc. Så det har varit en rolig utveckling och kul att få jobba med också och hitta de här sätten för grundare att faktiskt bli mer motiverade.
Men hur har aktiviteten sett ut då? Får ni färre, vad säger man, pitchar från bolag som vill ha pengar eller?
Men jag tror att i november så hade vi ett internt möte. Då hade vi kollat på 1000 bolag under 2023. Sen vet jag inte exakt vad siffran landade på i december då. Men det är en väldigt hög nivå fortfarande. Men värderingarna är nere och det är mycket bryggfinansieringar. Det är mycket mindre runder etc. kring överlevnad mer eller mindre som vi ser också. Sen när det kommer nya bolag, helt nya, alltså nystartade bolag, den trenden har ju gått ner väldigt mycket skulle jag säga. Och det har ju med hela marknadsklimatet att göra. Man är inte lika aktiv som entreprenör. Man vill inte ta risken när du slutar skolan. Jag tror jag läste någon sån här artikel i DI om att det har aldrig varit så många sökanden till liksom myndighetsjobb någonsin som det är just nu. Så det är en helt... helt ny miljö, vilket är extremt spännande att få jobba i.
Men mycket av nollräntårens affärslogik i techvärlden, får rätta mig om jag fel, men det gick ju ut på att bygga storlek och lönsamhet var inte lika prioriterat. Alltså vad gör alla de här bolagen nu? För att om räntorna liksom vänt upp och ner på den logiken och det inte går att bygga skala på samma sätt lika billigt. Mm. Vad gör bolagen?
Nej, men det är rätt kul. Där sticker vi ut. Vi har ju alltid sen Wall Street grundades haft en grundtes, eller vårt DNA har alltid jobbat mot lönsamhet, så att det som händer nu är ju väldigt kul att marknaden faktiskt kommer ikapp det, och någonting som vi har sett som en självklarhet hela tiden, och vi har stuckit ut från den tesen från marknaden också, vilket många har tyckt varit lite konstigt även som entreprenör, att vi faktiskt kräver att vår investering ska gå till lönsamhet. Så för oss är det här ju musik.
Men hur stort tolerans har ni haft då? Det har inte varit lönsamhet från år ett antar jag ändå.
Nej, men säg att man oftast när vi gör en investering så vill vi ha lönsamhet inom 18-24 månader. Många av dem som du nämner som har fått pengar i ett nollränteläge, det har varit lite mer trisslots eller spray and pray investeringar som VC-firmor har hållit på med. Att man har pratat om ett numbers game, att en på 100 kan liksom lyckas och sen så det räcker för att få en bra multipel i sin portfölj. Mm. Det existerar ju inte längre. Alla går emot lönsamhet. Men det som vi ser nu och som jag tror kommer hända mer och mer i den frågan, det är att det finns extremt mycket fina plattformar, mycket fina byggen där ute som kommer konsolideras. Och det är någonting som vi jobbar för också, att när vi träffar bolag, att försöka hitta nya hem till dem. Och där kan man ju då prata om en annan typ av kreativitet där man kan byta aktier med varandra för att få ett större team snabbare. Du kan få liksom en helt annan motivation i bolaget genom att du har fler grundare, men du får också ny utveckling i bolaget snabbare. Så det tror jag och hoppas att många fler investerare jobbar med också, att man inte bara ser på varje bolag som ett individuellt case, utan man ser till en storhet eller en större liksom situation i det. Så där håller vi på också just nu och titta på olika, ja men AI var du inne på tidigare. Det finns många sådana som har byggt vertikala AI-bolag som inte flyger utav sig själva utan behöver ha en större kontext. Och när vi träffar dem i ett sånt här pitchmöte första gången så tar vi med oss det och ser, har vi andra bolag eller känner vi något bolag där man faktiskt kan tillföra det här som i ett större kontext?
Mm. Men det måste jag fråga, funkar verkligen där? För att det, min erfarenhet är att det alltid ser väldigt bra ut på pappret och i en PowerPoint, synergier och nästan alla investerare eller väldigt de som investerar i många bolag i alla fall, de pratar ju ofta om de här synergierna, men det är sällan det finns någon fördel att samarbeta med ett internt portföljbolag än något externt. Och att det är min erfarenhet i alla fall, att man har inte kommit längre på grund av det, att man får träffa något annat portföljbolag. Men ni kanske har andra erfarenheter?
Nej, men det kan jag väl hålla med om till viss del. Man ska inte bygga sin investeringsverksamhet på grund av synergier i sin egen portfölj. Men det är inte riktigt det som jag menar här, om jag kanske var otydlig. Jag menar mer på att man slår ihop bolag. Det vill säga att du har en podd som kanske skulle må bättre utav att komma in tillsammans med en annan podd, och helt plötsligt så är man istället för 3 anställda 6 anställda och 14 000 lyssnare istället för 7 000 lyssnare, och man byter aktier med varandra istället för att ta in den ekonomiska biten i det. Och gör man det så kanske man har större möjlighet att faktiskt komma igenom på marknaden som man har försökt penetrera. Och då, om vi ser det, om vi nu får kalla det för giftermål eller äktenskap, tillsammans, att det här funkar, då kan vi vara beredda att faktiskt investera pengar för det operativa.
Men har du något exempel på där det där har gjorts?
Ja, vi har gjort det och det har gått väldigt, väldigt bra. Där vi har haft bolag som vi har investerat i tidigt på PowerPoint-nivå till och med. Och sen har man varit ensam entreprenör, byggt en plattform som är extremt gedigen. Den här entreprenören har en väldigt, väldigt teknisk kunskap och en detaljkunskap. Och sen så helt plötsligt så dyker in ett bolag på mitt kontor i Sollentuna som egentligen har exakt samma affärsidé, men de har ingen teknisk kunskap utan de är väldigt, väldigt kommersiella och produktfokuserade. Här slog vi ihop bolagen och idag så är det faktiskt ett väldigt framgångsrikt bolag.
Vad är det för bolag?
De håller på med smarta dokument. Om du tänker i Scribe, som vi var väldigt tidigt inne i som investerare, så är det här ett levande Scribe-dokument som kan prata med omvärlden. Till exempel, om du har ett ränteavtal så kan man ha metadata i avtalet som pingar om räntan förändras mot kund och så vidare.
Just det, ja. Coolt.
Ja, det är jätteroligt. Men det finns fler sådana exempel både hos oss, och det kommer komma fler sådana exempel framåt också.
Men man såg ju på börsen i alla fall hur den här nedvärderingen av microcaps kanske gick, men många skulle väl hävda att det gick väl långt. Tycker ni att det är billigt med alltså startup-investeringar nu, eller?
Jo, men så är det ju. Men med passus då för hur organisationen har byggts tidigare. Har man varit uppe på den här 500 miljoner och sen så är ner på 50 miljoner, då finns det andra problem. Då är inte priset det avgörande, utan det är en helhet som vi måste kolla på. Är teamet rätt, liksom har de rätt incitament att gå till jobbet de kommande 5 åren och kämpa för det här dag och natt? Vad finns det runt omkring bolag mer än värderingen? Så att värdering är en bit, men jag tror att det är väldigt mycket fokus på värdering. I våran värld så är värdering en summa utav en helhet. Att vi vill investera på ett mål som de här entreprenörerna eller entreprenören har. Och för det så behöver man en peng för att nå dit. Och man ska försöka följa en budget. Det är väldigt sällan man lyckas göra det, har vi märkt. Men man har i alla fall ett mål som vi investerar på. Och vi vill ha ett visst ägande när vi går in. Och då blir det en värdering av det här.
Men ni vill också ha tillbaka era pengar någon gång, eller hur?
Absolut. Ja. Ja, men det ligger ju i kalkylen, såklart. Ja.
Du nämnde också när vi pratade telefon här att ni får väldigt mycket pitchar som är AI-relaterade. Det kan man ju i och för sig tänka sig. För 2 år sedan var det mycket Web3 och sånt. Kan du berätta lite vad som hände där?
Nej, men det är väl en av de roligaste grejerna med att jobba som professionell investerare skulle jag säga, det är att man ser trender på marknaden väldigt, väldigt snabbt. Och det är kul, liksom, vi kan ju ha 2 konkurrerande affärsmodeller som sitter dörr i dörr med varandra på kontoret i Sollentuna ibland. Och de båda 2 tror att de har liksom något världsunikt på gång. Och det är precis som du säger, Web3 var ju en sån del här för några år sedan, och innan dess var det att man skulle penetrera bokföringssystem etc. Mm. Just nu så är det AI som är det absolut hetaste, och det är väldigt vertikala produkter som kommer till oss i alla fall. Mycket inom portfolio management, hur man ska liksom bli en bättre investerare inom AI. Mycket att det som vi ser nu de senaste veckorna bara skulle jag säga är att man försöker hitta AI-modeller som pratar med olika form av databaser, och nästan som en Google Translate för att kunna bygga fler modeller med befintliga liksom, datalager.
Och det här, är det liksom PowerPoints du ser då? Det är inga pågående verksamheter?
De flesta som kommer är PowerPoints skulle jag säga. Men det finns också, säg att det är 30% som har några kunder, väldigt sällan betalande kunder, utan det är väldigt mycket så här test- och pilotprojekt som man har igång.
Men vad är din känsla då? Är det här, ser vi en ny sån här hype som man såg runt kryptohistorien, eller är det här något annat?
Jag är nog fel person att svara på det. Jag är ingen AI-expert på det sättet. Jag investerar i fintech framför allt. Just på fintech-sidan så finns ju jättemycket vertikala AI-delar som jag jobbar med. Både på backend-sidan, det vill säga att göra de kärnsystemen AI-drivna, vilket är jättekul att se att faktiskt även större aktörer jobbar med. Så jag är med i ett projekt med IBM som har sin AI-motor som heter Watson X, som var med Jeopardy här för 10-12 år sedan och vann det. Den har ju blivit en ganska spännande aktör på just fintech-sidan då, för IBM har rent historiskt sett väldigt mycket fintech och bankkunder. Men jag tror att det är som alla trender just nu, att man försöker i förhoppning om att bli någonting väldigt, väldigt stort, testa och få en finansiering på sitt projekt. Jag tror att man behöver backa. Det som jag ser i min verksamhet är att man behöver backa ner och börja i kärnsystemen mer än börja mot slutkunden. Det är lite för tidigt. De resultaten vi har sett är inte så pass kvalitativa så att du kan gå ut och liksom förlita dig på att slutkunden får rätt resultat. Speciellt inte på en rådgivning i form av finansiell rådgivning eller livpension etc.
Mm. Vad tror du då? Är det hype?
Det är väl alltid en hype till viss del. Som du nämnde, krypto. Det kommer ju komma något bra ur krypto också. Men det jag tycker är spännande framförallt just nu är kostnaden för att bygga bolag går ju ner väsentligt. Vi har ju sett det i några vändor. När Amazon kom med deras hostinglösning så gick kostnaden ner väsentligt för att bygga någonting online. Samma sak med AI nu, så kommer det ju kunna attackera. Det kommer ju många nya bolag som kommer kunna attackera större systemleverantörer som har byggt det på med enorma team av utvecklare, men med AI så kommer du kunna producera och konkurrensutsätta de här med en hundradel av kostnaden för att bygga det, vilket gör att jag tror att det är många systemleverantörer som kommer få det väldigt tufft. De som kanske klarar sig i dagsläget är de som är styrda där man har regulatoriska fördelar, det finns barriärer så att man inte kan attackera, om vi nu pratar rådgivning och sådana saker, bokföring, det tar tid innan det legala, alltså de barriärerna som redan finns för att attackera det, de finns kvar, det finns manuella processer som måste finnas, dokumentation och så vidare. Men jag tror det kommer hända väldigt mycket med nya mindre bolag som går på de här lönsamma systemleverantörerna och kommer kunna spotta ut saker för knappt några pengar alls. Och det tycker jag man redan har sett nu. Alltså det finns ju exempel på amerikanska bolag som har tagit in pengar på, de har startats för 1 år sedan och så har de fått miljardvärdering för att man har just hittat den nischen.
Men vad skulle det kunna vara för typ av bolag då?
Ja, men det kan ju vara allt, alltså titta på alla de här låt säga Fortnox eller titta på Salesforce, som är här gigantiska bolag med hundratusentals anställda som har byggt över väldigt lång tid. Man har byggt dem över 20-30 år i vissa fall. Och nu kan du sätta upp ett litet team, ta hjälp av AI. Jag menar, hela, alltså att koda kommer ju inte kräva så mycket programmerare på sikt när man nu har AI. Vi är inte där än, men vi är nog där ganska snart. Och man kan ju, en utvecklare idag kan ju använda sig av AI för att utöka sin performance rätt rejält. Så jag tror att många giganter, och det är därför, det är bara att kolla på Microsoft, de har ju positionerat sig, de har ju fattat det här för länge sedan. De har gjort otroligt bra, dels med OpenAI och ChatGPT och integrerat det. De lanserade Copilot precis, som är deras suite för Word och PowerPoint, just för att kunna automatiskt producera presentationer och sådana saker. Så de har ju verkligen fattat grejen. Google är inte långt efter. Och det är ju, kommer att vara ett krav att anpassa sig, för annars så kan du inte. Och då pratar vi nog, det här man pratar om hela tiden, att jobb kommer ersättas. Ja, det är väl, kommer nog ganska många som behöver säga upp personal för att man inte, om man inte kan anpassa sig till.
Det var ett tema i Davos nu. Det är många som spekulerar i vad som ska hända med jobben. Okej, men Armando, slutligen, vad tror du 2024 kommer att bjuda på i er värld? Är det fortsatt liksom låga värderingar och låg aktivitet, eller kan det, kommer det vända?
Nej, men jag tror att det kommer fortsätta vara ganska låg intensiv marknad när det kommer till onoterade investeringar. Det kommer såklart att finnas undantagsfall i vissa bolag och så vidare, som det alltid gör. Men som jag nämnde i början av samtalet här, så har onoterat en tendens att alltid ligga några steg efter börsen. Jag tror däremot att börsen kommer att vända någonstans runt midsommar, är väl en kvalificerad chansning med tanke på inflationssiffrorna som kommer nu. De här Nordea och storbankerna går ut och pushar om räntesänkningar. Vi får se 1 februari här nu vad som händer. Men trenden är väl absolut att börsen kommer att börja stabilisera sig och till och med börja gå uppåt. Och när det gör, då ser vi hur våra investerarna runt oss, man byter tillgångsslag från ränta till aktier och blir mer riskbenägen. Och samma veva som det sker, så kommer onoterade aktier också öka i värde på grund av att riskaptiten ökar, helt enkelt. Så jag tror att 2024 kommer att vara ett ljusare år än 2023 i alla fall.
Det låter hoppfullt. Bra, då ska vi prata lite om Oscar Properties och krisen som pågår där alldeles strax. Jonas, du startade ju Tessin för många år sedan. Det har vi noterat. Ni förmedlar lån, eller ja, Tessin förmedlar fortfarande lån mellan investerare och fastighetsentreprenör. Du är ju kvar och gräver lite samma grop, men för egen räkning nu, va?
Ja, jag kunde inte hålla mig borta från fastighetslån. Det är för kul och för lönsamt i det här klimatet att hålla sig borta från. Så att vi jobbar inom Akela Realkredit. Ger ut lån till brygglån, framförallt till, vi belånar befintliga fastigheter från 1 miljon upp till 100 miljoner. Men just tillfälligt kapital där man kan ta bättre betalt.
Vad är signalerna ni får från liksom er, den här fastighetsmarknaden nu då?
Att det är väldigt många som sitter lite i klistret. Man har ett akut behov av likviditet, vilket vi försöker hjälpa till med. Där man sitter mellan två marknader, kan man väl säga. Man har börjat bygga någonting, byggt klart det under den här perioden, och så har man kommit ut på den här marknaden under hösten till exempel och haft väldigt svårt att sälja någonting. Och då blir det, sitter du med 20 osålda lägenheter av 50 i ett projekt. Det är väldigt mycket kapital som är inlåst och du måste hitta sätt att få loss slutfinansiering från bank till exempel, så att föreningen kan komma igång. Och, så det är mycket den typen av förfrågningar som man får.
Alltså, är det fakturor till byggbolag som ska betalas i princip?
Väldigt ofta handlar det om att få loss kapitalet till utvecklarna. Så att säga, du har sålt in någonting till föreningen, men när allting inte är sålt till föreningen och det är många som har börjat flytta in i det fallet till exempel. Så, men absolut, det kan vara byggfaktur och sånt som måste betalas, som man släpar efter med för att man inte har fått loss betalningen från slutkund.
Och det här är då liksom effekten av att den här affärsmodellen som har dominerat, för nu pratar vi om bostäder ju.
Ja, men det är bostäder till exempel, men det är även i andra fall. Det är ganska tufft på finansieringssidan, så att andra exempel kan vara att du har byggt klart en industrifastighet, men du har inte fått loss slutfinansieringen. För 2 år sedan så kunde du gå till vilken bank som helst och få 65-70% belåning. Idag så får du knappt svar från banken om du inte är en tidigare kund och har väldigt bra relationer, men även de har det tufft i dagsläget. Och så har du räknat med slutfinansieringen, då man antingen dragit tillbaka sitt lånelöfte eller det tar väldigt lång tid. Och så måste du lösa ditt byggkreditiv, för du har haft en byggfinansiering under den här perioden och det ersätts alltid med en slutfinansiering som är långfristig, som löper över lång tid framöver. Så det är egentligen samma mekanismer där, och ofta då uppstår ett bryggfinansieringsbehov i princip då, i den här omställningsfasen när räntan har gått från 1-5 på kort tid.
Och då är dörren till banken är stängd, och så kommer man till typ sådana som är då?
Sådana som oss. Det finns, tittar man på bankerna och kreditmarknadsbolagen, så är de rätt passiva i dagsläget och väldigt, väldigt försiktiga. Det är bara att titta nu på kreditmarknadsbolagen, resurs, annan typ av inriktning. Men det finns nog en hel del problematik i portföljen. Det kommer att komma en hel del kreditförluster under den här perioden som har hållit ut. Så att alla är väldigt försiktiga, för man vet inte riktigt hur det kommer sluta. Och storbankerna, de drar ju alltid först i kreditkranen, eller de stänger av den kranen. Så att det är ett tufft läge. Vi tror inte att det kommer komma igång nu bara för att räntorna går ner och det blir ett mer positivt klimat. Vi tror att det kommer hålla i sig 1-2 år i alla fall. Så det är tufft för hela branschen, även etablerade fastighetsbolag med bra kontakter. Det är bara att titta på de stora fastighetsbolagen och nu till exempel Oscar Properties som vi ska prata om.
Du poddar ju också. Du har en podd som heter Investera på höjden. Du gjorde nyligen ett avsnitt om Oscar Properties. Var det avsnitt 100?
Avsnitt 100, jubileumsavsnittet. Ja. Passar vi på att prata om pantrealisation. För det blev ju väldigt aktuellt i det här fallet när DNB, norska banken, gick ut och sa att man skulle pantrealisera en del av det beståndet som Oscar Properties har. Som var det till 3 miljarder. Man hade lån på 1,7 miljarder.
Och det här var det som hände i veckan?
Det var det som slutligen hände i veckan, att man faktiskt gjorde själva försäljningen. Men man gick ut i november och pratade om att man avsåg att pantrealisera. Och vad som är spännande med det, och det var också därför vi gjorde det avsnittet, det är ju att det har ju knappt gjorts tidigare. Det vanliga mekanismen när man har pant i någonting, att du antingen att det säljs av sig själv, man ber dem att sälja fastigheten, eller man kommer på själv att vi behöver nog sälja det här för att kunna lösa lånet, eller det är absolut vanligaste att man skickar det till kronofogden och sätter bolaget i konkurs. Men här så valde man då att pantrealisera själv, och det kommer med ganska stort ansvar för den som pantrealiserar, vilket i det här fallet var DNB. Och därför så är det rätt spännande, i och med att det har inte gjorts i den här skalan tidigare.
Men var det inte det här som hände på 90-talet?
Det hände säkert på 90-talet i vissa fall. Men det är just på det här publika sättet att man går ut och annonserar att man ska pantrealisera själv. Det har, men om man tittar på de vi har pratat med som är experter, advokater och så vidare, så är det väldigt ovanligt.
Jag tänker lite på Lena Apler som grundade Collectum, som nu heter
Collector.
Collector, precis, som nu heter Norion, som är en del av den här affären på något sätt.
Ja, hon var väl med och jobbade med Securum, tror jag.
Precis.
Och det var väl ett sätt att för banken att hantera. Jag tror att lagstiftningen har förändrats något sedan dess också, men det var väl också att hantera att man tog över vissa av de här fastigheterna. Men i det fallet så handlar det ofta om att du kanske köpt loss dem.
Ja, ah, just det. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte om hennes erfarenhet är kanske varit värdefull den här veckan. Men du, jag måste bara säga att det är rätt att glömma. Oscar Properties har blivit lite av ett household name för alla som är lite intresserade av finans och börs och sånt. Men jag såg igår att det är 20 år sedan som Oscar Engelbert startade här. 2004. Rätt länge sedan. Och på många sätt en otrolig entreprenörsresa. Har du liksom något tidigt minne av Oscar Properties?
Ja, jag kommer ihåg att jag Någon tipsade om att jag skulle ställa mig i kö för det här projektet de hade i Hammarby Sjöstad, en gammal fabrik som de gjorde. Det var rätt tidigt. Och var i kontakt med dem angående att få förtur att få köpa en sån här lägenhet. Jag pluggade då, så att jag hade inte så mycket kapital att göra någon affär. Men det är väl det jag kommer ihåg. Sen tycker jag, och det är väl det som är lite tråkigt när man döper sitt bolag efter sitt namn, att Oskar Engblad har egentligen förändrat stadsbilden och varit drivande ur en arkitektoniskt perspektiv. Och jag tycker de här Norra Tornen är fantastiska landmärken som kommer stå sig länge. Jag tycker de här som finns på Gärdet i Stockholm också, otroligt häftig arkitektur. Och egentligen de som införde hela, nu ser ju varenda nyproduktion ut så, de går till JM eller något annat, ser ut som en Oscar Properties lägenhet gjorde kanske 2010, där man tittar lite mer lyxigt,
som i alla fall invändigt den.
I alla fall invändigt, men
utifrån så ser det ut som ett jävla Lego liksom.
Ja, men det tycker jag tycker de är rätt coola.
Nej, men jag tänker på okej, nu är mycket personliga åsikter, ja. Men jag gillar Oscar Properties liksom utifrån. Alltså det är fina hus, tycker jag.
Ja.
Ja. Ja, men notera också att Céline var med och finansierade den här Luma-fabriken, alltså den som du såg då.
Ja, det kanske stämmer, Luma-fabriken, ja. Precis. Mm.
2004 eller 2005 eller något. Men du, det här bolaget som han skapade, vad var modellen?
Nej, men modellen var väl att kunna ta bra betalt för en hög, kanske inte arkitektonisk kvalitet eller byggkvalitet i vissa fall, men häftiga objekt, väldigt fina, väldigt hög standard på en lyxig karaktär, och det var väl det man byggde sin framgång på, så att jag tycker många av de här projekten har ju blivit väldigt bra. Sen åkte man ju på problem, och det började väl egentligen 2017 när det var svårt att ta betalt för det här, för att man fick en liten höstförkylning, som vi brukar säga, hösten 2017, när det helt tog stopp på att sälja nyproduktion. Det var enorm rädsla i marknaden. Som
och inte bara nyproduktion. Men jag minns själv att jag försökte sälja en lägenhet den hösten. Och det var ju från en vecka till en annan som det plötsligt tog stopp efter flera års makalös uppgång på bostadsmarknaden.
Ja, och jag sålde också en JM-lägenhet, ja. I den vevan, och det kom ju knappt någon på visningen. Men lyckades få iväg det till slut. Plus minus noll.
Jag läste en intervju om den här tiden med Oskar Engelbert i DI då, och han berättade att de precis den hösten hade kostnadsökningar på 700-800 miljoner kronor, samtidigt som de hade liksom en massa projekt på gång som var liksom ett eller två år från färdigställande, och att det var det som gjorde att de började hamna i de här finansiella problemen som jag antar vi nu liksom ser fortsättningen på, eller slutet på till och med. Vad skulle du säga, vad hände efter den här höstsnuvan?
Ja, men sen har man väl försökt pussla ihop det här på olika sätt, men det är ju tufft. Alltså det går väldigt, väldigt fort ut för, och det är precis det som har hänt nu med räntehöjningarna. Man hamnar otroligt snabbt i finansiella problem när du inte får iväg det du har producerat som ska säljas. Det är mycket pengar som är inlåst i de osålda enheterna, vilket gör att det finns få alternativ att faktiskt finansiera sig i det läget. Och sen har man ju börjat kapitalisera upp bolaget, och det här som vi ser nu, kanske då slutet på, har ju varit ett sätt att kapitalisera upp bolaget och ändra inriktning, sälja av lite utvecklingsfastigheter och så.
Men skulle du säga att i er verksamhet att de flesta finansieringsprojekten är till för att rädda befintliga byggen, eller är det också, finns det någon som kommer att bygga nytt idag? Nya projekt?
Det kommer inte så mycket nytt. Nu fokuserar vi på grund av att marknaden, det går idag att hitta attraktiva räntenivåer på befintliga fastigheter som faktiskt är färdigställda. Men det är klart, de som försöker starta byggen idag har det väldigt, väldigt tufft. Det mesta, och det handlar kanske oft snarare om att man har köpt på sig någonting under de senaste två åren, och man har inget annat val, för man är också mycket inlåst. Det går inte att sälja byggrätter, mark är inte så intressant för ingen annan som satsar på det just nu, och då är det enda sättet att kapitalisera på det är ju att sätta igång en byggnation. Men det är tufft. Men det är också svårt att få loss finansiering på annat sätt, vilket gör att man belånar snarare sina fastigheter. Och vi jobbar inte bara exklusivt med byggen heller, utan det kan vara andra verksamheter där man behöver köpa in saker för sin verksamhet, men man råkar äga sin egen fastighet och man kan belåna den då.
Jag hörde för ett par veckor sedan någon riktig sån spökhistoria som, där sitter en entreprenör ute på ja men uppe i Dalarna var det här, och har en industrifastighet, och banken aktivt hör av sig och egentligen skriver ner värderingen på den här kommersiella fastigheten, vilket gör att han behöver amortera av då stora belopp, vilket inte han har i sitt kassaflöde, och är tvungen att sälja den här fastigheten där och då med ett väldigt negativt resultat då. Och det här känns det som att det, om den trenden fortsätter, så har man ett ganska stort problem för de här mindre entreprenörerna som faktiskt har investerat i industrilokaler och så vidare. Jag menar vad ni ser där om det.
Ja, men det är precis den typen av situationer som uppstår nu, och det går ju att ifrågasätta värderingarna. Det kan vi ju titta på i fallet med Oscar Properties portfölj i dagsläget också. Man sålde den för 2,2, den var värderad till 3, och det är nedskrivning på 27% ungefär. Och det är väl inte orimligt att man ser liknande nedskrivningsbehov eller egentligen nedvärderingsbehov på många av de här. Bankerna brukar ju sällan, ska man ju lägga till, alltså sällan gå in och, för de har inget att tjäna på att faktiskt sätta dem i klistret, utan det är bättre att det får ticka på så länge de klarar räntorna. Så det kan ju också vara en sån aspekt att man faktiskt inte har betalt räntorna. För det är oftast bättre att låta det vara och att man sakta men säkert amorterar ner det där, och sen så kanske värderingen kommer i kapp, eller så fortsätter man amortera lånet. Så de är inte så drastiska bankerna, för skulle de vara det över hela linjen så skulle vi nog se ganska stora problem i många banker, och det har de ingenting att tjäna på.
Men jag tänkte komma till det, för att i det här fallet så har ju Oscar Properties haft, de har haft en skuld till DNB på 1,6-1,7 miljarder, och sen har funnits en skuld på typ 400-500 miljoner va, till det jag tror är de här Norion då.
Ja, det framgår inte riktigt, men det verkar vara Norion som sitter på, om det nu är 4-5 eller 600 miljoner.
Men är det som har hänt då att har långivarna till slut insett att det kommer inga amorteringar och räntor här, och därför måste vi som en sista åtgärd realisera panten? Är det det som är det som har hänt?
Ja, antingen så ligger det ju kvar och fortsätter att hoppas att det här ska lösa sig. Ofta så har man ju, och det kan man ju säga att det har ju säkerligen pågått diskussioner mellan DNB och Oscar Properties i ett års tid innan man tar det här beslutet. Det här kommer ju inte från en dag till en annan. Sen är det en helhetsbedömning för bolaget. Är det bättre att agera nu innan allting havererar, när bolaget faktiskt står på fötter? När man pantrealiserar så här, så är det ju Oscar Properties som också blir säljare. Det är inte DNB, så de kommer ju, det finns ju vissa garantier då som Oscar Properties sitter kvar på. Det kanske man inte vill ha mot ett konkursbo. Det finns lite olika aspekter man kan ta hänsyn till. Men i det här fallet så var ju, och allt det här är ju rykten. Man har ju inte varit publik med att vad budnivån har varit på, men däremot verkar det som att det har de övriga buden som har kommit in har varit betydligt lägre, och att då Erik Selin fastigheter, inte Balder i det här fallet, har förvärvat de här för 2,2, vilket då, om det nu är Norion som ligger juniort, det vill säga efterställt DNB, så är det för att täcka upp och inte kanske orsaka en kreditförlust i Norion, vilket då också kan få ganska stora följdeffekter.
Som han delvis äger, va?
Som han äger drygt 60% i, via privat och via Balder. Så det är klart, det här är lite intressant, för det är frågan att säga vad som är bäst. Är det att undvika den kreditförlusten, eller är det misstanke om att han köper någonting för dyrt? Det har ju ändå kommit upp till ytan det här, så att folk kanske ändå värderar ner hur det ser ut i övriga portföljen. Det är ingen kreditförlust i Norion, men hur ser det ut i övriga portföljen? Så att det, om det här är det verkliga fastighetsvärdet.
Just det.
Sen är det ju, när man går ut så här publikt, det är inte så att man betalar toppdollar för det, utan du budar ju. Det är en möjlighet att skambuda. Och idag är det ju rätt tufft med finansiering, så att det kanske inte är så många som kan köpa i det här läget. Och tycker man, ska vi göra en affär i klimatet, då ska det vara riktigt billigt, och då skambudar man också. Så att det är inte säkert att Erik Selin har gjort en en dålig affär på något sätt. Men sett till helheten i Oscars Properties bestånd så gick man ju från en högprofilerad fastighetsutvecklare där man producerar bostäder till att bli ett förvaltningsbolag. Och liksom den generella bilden av Oscar Properties, det var ju för att rädda bolaget, men den generella bilden kring Oscar Properties har ju varit att det är egentligen en plats där man dumpar sina sämre fastigheter. För många affärerna som har gjorts har ju skett genom delvis att man har blivit delägare och tagit aktier. Allt ifrån, den här portföljen kommer egentligen från Castellum, större delen. Jag tror 16 av 21 fastigheter är från en portfölj man köpte från Castellum. Som man delvis finansierar med obligationer, men också genom att man tog 200 miljoner i aktier. Ja. Och det här har ju skett med SBB, när Valerum portföljen som SBB sen gick in och garanterade finansieringen för. Och där sitter man ju kvar nu där man ska täcka upp för ungefär 300 miljoner på den obetalda man har i alla fall. Och Castellum gjorde man den här affären. Man köpte även från Kvalitena. Några av de här fastigheterna från Kvalitena-affär. Jag tror de resterande fyra. Och där tog man andel i aktier. Just för att då inte behöva ställa upp med en lika stor andel. Man betalar med aktier istället för att betala med kontanter på mellanskillnaden mellan belåningen och det egna kapitalet. Så att, och sen har man även gjort affärer med Sven-Olof Johansson. Och där såg man effekten tidigt då, det var 2021, när han gick in och blev delägare i Oscar Properties. Och i princip så kan man ändå tänka att det här var inte deras bästa fastigheter som hamnade där. Man fick betalt i aktier, och när Sven-Olof kommer in som delägare, då går aktien upp, och så har man gjort en ganska bra affär. I goda tider under 2021 till exempel. Så att hela det här bygget har ju varit lite ett sätt att kunna få upp hyresintäkterna, men man också behövt ta in en ganska stor del obligationsfinansiering som nu börjar bli där de som har tecknat de här obligationerna börjar bli nog rätt nervösa för hur resterande del av bolaget mår.
Fascinerande. Det låter som elefanter som leker hela havet stormar faktiskt, som med alla de här.
Men samtidigt så finns det ju lite krydda då. Norra Tornen, BRF Innovationen har ju ingick ett förlikningsavtal med Oscar Properties angående de brister som funnits i en av fastigheterna i alla fall. Där har man ju inte kunnat betala, så det har man ju ansökt. Nu har man ansökt om konkurs för bolaget eftersom man inte följt det här förlikningsavtalet. Det ligger ju...
Men det är väl i sammanhanget väldigt små skulder, inte det?
Jo, men det är fortfarande likviditet som ska fram. Och sitter du med en stor fastighetsportfölj, och visserligen kanske med kassaflöden, men de har ju ingen större kassa och de har ju noll möjligheter att finansiera sig. Och det kan man ju säga att Oscar Properties cirkulerade ju med många av de här fastigheterna det senaste året och försökte hitta olika finansieringslösningar. Men det var tufft, och redan under tidig sommar så många av de här fastighetsägande bolagen hade ju skulder hos Skatteverket, alltså där skatte var minus på skattekontorna, så det var ganska svårt för någon överhuvudtaget att låna ut pengar till ett sånt svart hål. Så att man sitter ju en väldigt knivig sits nu. Det ligger väl skuldsaldot på Kronofogden nu ligger på 13 miljoner när jag kollar senast, varav 11 av dem är från en affär man gjorde med när man skulle köpa industrifastigheter och avbröt affären. Jag tror man hade 20 miljoner. Där det är så 11 någonting ligger hos Kronofogden och utmätningsförsök. Så att de sitter ju på randen till konkurs.
Det är lite sorgligt alltså.
Ja, det är ju tråkigt att man har försökt rädda bolaget och så har man ändrat en inriktning till ett ganska generiskt fastighetsbolag utan någon egentlig USP. Jag äger fastigheter själv och har ägt ett lite större bestånd innan, och jag vet hur svårt det är att få ihop på sista raden när det gäller fastighetsförvaltning. Det är ett gnetande och det är ett tufft jobb. Och är man en högprofilerad fastighetsutvecklare som fokuserar på bygga lägenheter i exklusiva lägen, så kanske organisationen inte är den bästa för att förvalta hyresfastigheter i Karlskrona eller i... Det är inte världens roligaste fastigheter. Och det är ganska spritt bestånd, kan man säga.
Ja, jag hoppas att jag lyssnar i Karlskrona.
Ja, det är jättefint i Karlskrona. Jag gjorde lumpen där, så det är en fin sommarstad.
Okej, men vad är nu kvar av Oscar Properties efter den här affären då?
Ja, man äger ju fortfarande en del fastigheter. Så att, nu kommer jag inte ihåg, men hela beståndet är värderat till drygt 4,6 miljarder tror jag.
Så efter det här?
Nej, inte efter det här. Man får nog dra av.
Dra av två.
Ja, precis. Men det, man byggde ju upp en portfölj ändå genom att köpa från kvaliteterna. Från fast partner och så vidare.
Men ingen byggverksamhet. Alltså, Oskar Engelbert, han är ju uppenbarligen liksom passionerad av att utveckla fastigheter och gärna vackra fastigheter. Men den verksamheten har helt, den har försvunnit.
Eller? Ja, jag känner inte till att de har något pågående projekt. Nej.
Nej. Så vad tror du kommer hända om du får gissa?
Jag tror att antingen så går det i konkurs ganska snart eftersom man har konkursansökningar, eller så kommer någon in som ska se potential i det här, och så gör man en aggressiv nyemission på väldigt, väldigt, väldigt låg värdering, och så är det någon som tycker att de resterande fastigheterna, att det finns något värde i det. Men man måste ju reda ut all den här skulden som finns. Ofta är den ju, vad jag vet så är alla obligationer icke säkerställda då, förutom den här Valerum-obligationen, va? Är den också icke säkerställd? Så det innebär att man inte har någon koppling till några specifika fastigheter. Så att går det väl i konkurs och man inte finns några övervärden, så ryker ju de.
Långivarna.
Ja. Ja.
Man brukar säga att det är väl i liksom kriser som de stora förmögenheterna skapas. Jag tänker, ser du liksom mycket möjligheter på fastighetsmarknaden? Jag tänker även i de liksom lägre, mindre segmenten, om man ska kalla det.
Ja, men absolut. Många av de här affärerna som gjordes under goda tider, de skedde nog, och kanske just Mosca Properties gjordes nog för att man betalade väldigt, väldigt bra, men för att en andel var med att man betalade med aktier. Så att redan då så kanske många av de här fastigheterna såldes betydligt över. Jag vet att vissa portföljen här, Valerum-portföljen, som såldes för 1,4 miljarder, var många som ansåg att den kanske var värd 800 miljoner redan då i goda tider. Men det finns ju jättemycket möjligheter att kunna göra affärer till de som faktiskt behöver sälja för att komma ur lite kniviga situationer. Det sker en hel del transaktioner. Många av de här Oscar Properties-fastigheterna eller delar av beståndet är ju ute till försäljning fortfarande, och där man kanske kan köpa dem för skulden i princip. Och det här finns ju på många olika håll. Så att är man fastighetsinvesterare med torrt krut och kan få loss finansiering, men just finansieringen är ju svår.
Men var hittar du affären någonstans?
Vi har ju ett ganska stort kontaktnät sedan tidigare, och vi får mycket förfrågningar. Så att vi tittar säkert på ett 20-tal förfrågningar per dag. Sen är det många av dem som inte någon vi någonsin kommer göra, men det är ett väldigt, väldigt stort tryck. Och alla säger samma sak, att de får knappt svar från banken, även de med långa relationer. Så har man torrt krut idag, så ska man absolut göra fastighetsaffärer eller låna ut kapital, för avkastningen börjar ju på 15% uppåt, kanske mot 20% i vissa fall, för kortare bryggor.
Jonas, var kan man hitta dig och Akela någonstans om man vill?
Man kan hitta mig på Twitter @JonasBjerkman. Man kan hitta mig i podden Investera på höjden och akela.se om man är intresserad av det vi gör.
Ja. Armando då?
Det är nog lättast att hitta mig på LinkedIn, Armando Coppola, eller via mail armando.coppola@wellstreet.vc.
Fint. Tack hörni för att ni var med. Och tack till alla som har lyssnat. Kom ihåg att man kan gå in på monopol.se. Där kan man beställa en prenumeration och lyssna på det här utan reklam om man vill. Det kostar 49 kronor i månaden. Glöm inte pakten vi har. Lyssnande gratis, vilket ni hemskt gärna får göra. Följ då podden i poddspelaren. Lämna en rekommendation eller något betyg, så blir jag jätteglad. Vi är tillbaka om en vecka. Tack så mycket. Hej då.